Det är så alltså Kurt Lindqvist, kanske mer känd som Kurtis i sig, och kommer från det första med Netnord. Och vi driver alltså de här knutpunkterna i Sverige, eller vi driver i alla fall 4 stycken regionala knutpunkter i Sverige där man byter trafik. Jag har noterat att man på seminariet tidigare då, som var före det här, sa det att man hade en av de nationella knutpunkterna i Malmö. I min definition, i min värld, betyder det alltså att Malmö är nationen. För man har ju alltså den nationella knutpunkten för Malmö. Jag ska snarare säga att alla knutpunkter i någon form är regionala. Eftersom de täcker de helst den trafik som ligger närmast den här knutpunkten. Och Netnord driver då 4 knutpunkter i Sverige, så förra gången har du egentligen 4 nationella knutpunkter, 4 regionala knutpunkter. En av dessa knutpunkter, händelsevis den i Stockholm, byter dock mest trafik. Och den tar också väldigt mycket trafik från resten av landet. Det man ska komma ihåg är att det här är ett beslut, precis som Fredrik sa, hos operatörerna. Det här är ingenting som nätet på något vis skulle skapa fram. Jag skulle självklart som anställd på Netnord, som chef för Netnord, tycka att alla operatörer borde finnas på alla knutpunkter och Fredriks problem vore mycket enklare. Kundernas kostnader vore mycket lägre och vi fick in mycket mer pengar. Men det är ju inte riktigt så enkelt. För väldigt mycket i det här med varför en operatör går till en viss knutpunkt har ju också att göra med vad är värdet på att byta trafik för en operatör. Och om man tittar på vad gör egentligen användarna på internet? Jo, man sitter då vid sin hem-PC här någonstans här borta. Och för att komma åt en hel del intressant information. Man kanske vill komma åt sitt arbete, man vill komma åt sin hembank. Man vill komma åt, eller barnen vill komma åt sin skola. Man vill läsa nyheter och man kanske vill göra någonting annat. Det finns ju ingenting som säger att all den här informationen jag vill komma åt finns hos en och samma operatör. Den är ju spridd bland en massa operatörer. Inte bara i Sverige utan också ut i resten av världen. Men jag vill ju fortfarande komma åt allt det här. Idag finns det tekniker som gör att vi tror att väldigt mycket av den informationen ligger väldigt mycket närmare oss än vad den egentligen är. Det finns en massa lustiga cachningsförfaranden och en massa Akamai-saker och massa annat. Men kontentan är ändå att all information finns inte hos en enda operatör. Utan värdet på den här trafiken, värdet på mitt eget nät är egentligen bara den information jag själv kan tillhandahålla. Och om jag som operatör inte kan så att säga serva scb.se till alla mina användare som har SCB, så kommer min internettjänst inte vara så mycket värd. Så för att min slutanvändare ska bli nöjd måste jag kunna tillhandahålla honom att komma åt alla dessa operatörer och alla dessa tjänster. Att som operatör låta en användare komma åt andra operatörer är ingen självändamål. Utan det är tjänsten jag vill komma åt egentligen. Och vad gör man då som operatör, som stor operatör? Min bakgrund är innan jag kom till Netnord så jobbade jag på en stor operatör med KPN Quest som inte finns längre. Och man kan spekulera varför det finns, men det var inte så gör det. Men en sak som är värt att tänka på det här är att bland de stora operatörerna så försöker man så aktivt att försöka skapa så mycket innehåll i sitt eget nät som möjligt. Därför att då ökar ju värdet på mitt nät och på värdet på min trafik. Därför att ju mer innehåll jag har i mitt nät, ju mer värde jag har i mitt nät, desto fler andra operatörer vill komma åt mitt nät. Därför det är där som allt innehåll finns. Så om jag kan hosta www.playboy.com så finns det alltså en hiskelig massa människor ute i världen som vill komma åt mitt nät. Av någon outgrundlig orsak. Och det här är alltså något som de stora operatörerna sysslar väldigt mycket på. Och varför är det just de stora operatörerna som gör det här? Jo, därför de stora operatörerna har från början en väldigt stor kritisk massa av användare. Det är också så att det här fungerar båda vägar i det sätt att innehållsleverantörerna lever väldigt mycket på att sälja till exempel reklamintäkter. Och om inte innehållsleverantörerna kan låta användarna få tillgång till det här informationen eller innehållet, så är det ju självklart så att de kan inte sälja lika mycket reklamintäkter. Så det här är lite dubbelverkande spel. Vad man också gör är att man vill helst inte att trafiken ska vara alltför asymmetrisk. Det är så att för mig som slutanvändare att be att få en webbsida är väldigt lite data. Att få webbsidan tillbaka till mig är väldigt mycket data. De stora operatörerna vill helst att det här ska vara ganska lika den här trafiken som går ut och kommer tillbaka. Och därför försöker de också koncentrera innehåll i sitt nät. Mer för att det är ekonomiskt lättare att hantera. Traditionellt så har det fungerat som så att om jag är den här stora operatören som sitter på väldigt mycket innehåll och en liten operatör här, vi ser Fredriks lilla operatör uppe i Piteå, vill komma åt min stora operatör här nere i Stockholm. Då är det ju så att Fredrik skickar inte så mycket trafik till mig, för han hämtar bara information från mig. Och jag kommer skicka väldigt, väldigt mycket mer trafik till Fredrik. Då kommer jag att anse att min trafik egentligen måste vara mer värd än Fredriks. Därför att om inte Fredriks kunder kommer åt innehåll hos mig, då kommer de byta operatör och Fredrik förlorar på det här. Så Fredrik vinner ju allt på att kunna komma åt min trafik. Så vad gör jag då? Jo, traditionellt sett så den här skillnaden mellan vad jag får av Fredrik och vad han får av mig är väldigt stor. Bland de stora operatörerna som jag jobbade med, då brukar man tala om en skillnad på 1-1,5. Gick man över den här ration, då var det liksom illa. Då ska man ta betal för trafiken. Därför då vinner Fredrik mer på det här än vad jag. Fredrik vinner mer på att få trafiken av mig än vad jag vinner på att skicka den till honom. Det här är den traditionella synen på det här. Det här har lite ändrats på senare år. Där det finns en två modeller. Och stora operatörer ute i världen som har sagt att vi struntar i det här. Vi pirar, byter trafik, pirar som man säger på engelska. Vi byter trafik med allt och alla som frågar oss. Därför vi anser att bara det informationsutbytet i sig, att vi får tillgång till massor med information lokalt och direkt, är mer värt för oss. Och man menar också att mina innehållskunder kommer att få mer nytta av det här. Och man tror att man kan leva bättre på sina innehållsintäkter än man kan göra på att sälja själva trafiken. Och dessutom menar man att ju lägre pris det blir för mig att producera det här, och mina slutanvändare får ett lägre pris, det vinner alla på. Och det är en ganska hedervärd tanke. Det finns ett litet problem i det här. Och det är att ett väldigt stort nät, ett stort internationellt världsomspännande nät, kostar en hel del pengar att driva. Och kostnaderna för att driva det nätet ökar intensivt linjärt, vill jag hävda, med trafiken. Det här finns ingen relation mellan kostnaden att driva nätet och den trafik jag genererar. Och om jag börjar byta ut den här trafiken gratis med en massa operatörer, då har jag fortfarande kostnader för att flytta trafiken runt omkring världen i mitt eget nät till den lokala operatören jag ska byta trafiken med. Men jag får ingenting för det här. Men den operatören vinner på det här. Och det kan vara värt att komma ihåg. Så det här med öppna peering policy ser man väldigt sällan hos väldigt stora operatörer. Man ser det hos väldigt små operatörer. Man ser det hos eventuellt operatörer som har en baktanke, det vill säga man säljer tjänster. Men så stora världsomspännande operatörerna, de måste fortfarande på något sätt betala för att skicka trafiken från Playboy i USA till Fredriks ISP uppe i Piteå. Och det är jag som tar den kostnaden. Fredrik får den trafiken gratis. Så man börjar kanske inse att de flesta operatörer som testar den här modellen har faktiskt gått i konkurs. Vilket är ganska intressant. Framförallt den enda stora har gjort det. Men det var inte vi. Så hur kan man då byta trafik med det här egentligen? Jo, det finns lite olika sätt att göra det här. Antingen så anser jag att trafiken är lika värd mellan mig och Fredrik. Och jag låter Fredrik gratis komma åt alla mina kunder och all trafik som jag har hos mig. Den här trafiken kan jag och Fredrik byta via någon av de regionala fyra knutpunkterna i Sverige. Det finns flera för fyra, det finns 10-15 tal, men vi kan byta det över någon av dem. Där de knutpunkterna är publika, det vill säga på det sättet att vid den här punkten så finns en massa operatörer och alla byter trafik efter någon sorts mönster med varandra. Man kan ibland tycka att det verkar godtyckligt och det är det säkert också. Men i princip så har man då samlat att alla operatörer finns på ett enskilt ställe. Och tanken är då att den infrastrukturen som man delar kostnaden kring blir då billigare för alla än att göra det på andra sätt. De stora pojkarna, de stora operatörerna, brukar helst inte riktigt vilja låtsas om det här. Att vi byter trafik med varandra och att jag låter Fredrik komma åt mitt nät. Eller att jag låter någon annan stor operatör byta trafik till mig. Och det är en sak. För det andra är att den här volymen mellan de stora operatörerna är väldigt, väldigt stor i trafik. Man brukar tala om att det är tier 1-operatörer. Tier 1-operatörer är de operatörer i världen som aldrig betalar någon annan för att ta emot eller få trafik. Man anser att de här är lika stora, alla de här operatörerna. Och det finns ungefär 5-7 operatörer. Vi var givet ögonblick som påstår att de är det här. Det här brukar variera lite med dagsformen och börskursen. Men det är ungefär mellan 5-7. De här operatörerna har alltså en enorm mängd trafik mellan sig. Om man då istället väljer att göra för att gå en publikpunkt där man skulle skada de andras trafik och man skulle lasta ner den här och det skulle bli dyrt och jobbigt, så byter man trafiken direkt mellan varandra. Man sätter upp direkta förbindelser mellan varandra och skickar trafik till varandra den vägen istället. Och den här publiken syns aldrig publikt. Den här trafiken syns aldrig publikt. I USA finns det ett sådant här halvhemligt projekt som alla känner till i alla fall. Där de fem stora operatörerna har bestämt sig för att välja ut 5 platser i USA. Och man betalar en plats var och där byter alla de 5 stora operatörerna trafik med varandra. Helt gratis, enkelt, och så har man delat ut det här väldigt enkelt. Och i och med att man betalar en plats var så slipper man hålla på och tjafsa vem som ska betala länkar hit och dit och så vidare. De här 5 platserna kan hantera väldigt stora trafikvolymer. Jag får med 10 gigabit för varje enskild operatör. Så alltså 5 gånger 10 gigabit från min stora operatör till alla de här operatörerna. beroende av lite svikande marknadsunderlag och pengarbrist så tror man kanske aldrig fullföljde den här planen, men det fanns en sån stor plan i alla fall att bygga det här. En effekt av det var att man då ville dra sig bort från alla publika peeringpunkter, för man ville inte dela ut den här trafiken, man ville inte visa vad andra fick. Och man ska komma ihåg att de riktigt stora operatörerna som inte betalar någon annan för trafik, de har inget intresse av att peera med mindre operatörer än de här fem egentligen. För de kommer alltid via de andra fyra stora operatörerna kommer de alltid att kunna se alla de mindre operatörerna. Och på den här planen i världen, på den här spelplanen, så är det här väldigt kallt och beräknande spel. Man peerar heller inte, man byter inte trafik med mindre operatörer. Därför jag anser att jag kommer att tjäna mer på att sälja den här trafiken. Antingen till dem, eller så låter någon annan fem stå hand om det här. Men det blir lite bättre om vi upprätthåller det här monopolet. För det är ett monopol. Och det här illustreras på ett ganska intressant verkligt exempel som har pågått under några veckor för den här konferensen. I Holland finns det en stor peeringpunkt som heter AMSIX. Den ligger i Amsterdam. AMSIX är en av de två största peeringpunkterna i Europa. I en liten stad vid den tyska gränsen i Holland som heter Enschede så fanns det en liten knutpunkt. Knutpunkten i Enschede tyckte att de var lite förfördelade för den här holländska knutpunkten, eller för den Amsterdam-knutpunkten, därför att ingen av de stora operatörerna, eller faktiskt ingen operatör alls ville komma till deras peeringpunkt i Enschede. Alla gick till Amsterdam. Holland är unik på det, så att det är ett väldigt litet land, så det är inte så långt mellan platserna. Så man var lite oroad i Enschede. Vad gör man? Vi har vår fina peeringpunkt och ingen vill komma och byta trafik här. Så vad gör man då? Jo, man går till de lokala myndigheterna och klagar. Det här är ju hemskt. Varför ska då Amsterdamregionen dra nytta av det här? Varför ska vi få ta del av det här? Så man kommer med förslag där man ska binda ihop de här två knutpunkterna. Så det inte ska spela någon roll ifall man går till Amsterdam eller Enschede. Officiellt säger man att orsaken till det här är för att kostnaden av transmission mellan Enschede och Amsterdam är så hög. Så de små operatörerna i den här tysk-holländska regionen har inte råd att ta sig till Amsterdam själva. Utan man vill då istället att Amsterdam ska komma till deras peeringpunkt. Det här blir känt och det får den följdeffekten att i princip 10 stycken stora operatörer hotar publikt, mer eller mindre. KPN Quest som jag jobbade för var en av dem som hotade det här. Jag var en av dem som hotade det här. Vi sa att vi kommer att lämna den här punkten i Amsterdam ifall det här händer. Vi kommer att lämna AMSIX. Vi kommer inte att byta trafik längre. De här 10 operatörerna var inte speciellt många. Det finns 150 operatörer totalt i Amsterdam i AMSIX. Och man skulle tycka att 10 operatörer, 150, har det någon större betydelse egentligen. Problemet är att de här 10 stod kanske för 80% av trafikvolymen som byttes i AMSIX. Så om de hade lämnat det här, väldigt mycket trafik försvunnit. Vad de små operatörerna inte förstod var att orsaken till varför man vill byta trafik, det är för att man vill minska sin egen kostnad med den trafik man köper. Jag vill byta trafik med Fredrik på lika villkor, för det är billigare för mig än att skicka det här till någon av de stora operatörerna som tar betalt för trafiken. En sak man missade var att om de här 10 stora operatörerna har lämnat Amsterdam-knutpunkten, då hade egentligen värdet av knutpunkten som sådan försvunnit för många av operatörerna, därför att helt plötsligt istället för att kunna skicka trafiken av knutpunkten Amsterdam var tvungen att skicka det via den väg jag betalade för det här. Det andra som händer är, det som händer med det här, det blir nej, alla medlemmar inser att det här är en väldigt dålig idé. Den andra saken man inte riktigt förstod, eller som man helt enkelt misslyckats med att inse, var att även om man hade kopplat ihop de här små operatörerna i Enschede med stora AMSIX i Amsterdam, finns det ingenting som säger att de små operatörerna i Enschede faktiskt hade fått byta trafik med de stora operatörerna i Amsterdam. Det kan ju faktiskt vara så att man hade plöjt in de här pengarna för den här infrastrukturen mellan Amsterdam och Enschede helt i onödan. Ingen hade fått flera peerings på det här sättet. Ingen hade fått flera byta trafik med baserat på det här. Och nettoresultatet var väldigt lågt. En annan sak som är intressant i det här fallet som är värt att veta är varför de stora, en annan orsak till varför de stora operatörerna inte ville ha det här, att det här skulle gå igenom, är att de stora operatörerna, framförallt KPN Quest och några till, tjänar mycket, mycket mer pengar på att sälja transmissionen från Enschede till Amsterdam än vad man gör på att sälja IP-transit. Vi såg att vi helt plötsligt hade varit medlemmar i en organisation som direkt konkurrerade med oss. Vi hade betalat dem vår årsavgift för en organisation som hade konkurrerat direkt med oss med att göra någonting annat. Men det är inte en sidonot. Men det kan vara ganska intressant att känna till. I de här sammanhangen på de stora teleoperatörerna så är alltså IP-transit och IP, det är försvinnande litet. Vi kan klara oss utan det. Alltså. I alla fall, tillbaka till det vi pratade om. Det sista alternativet jag byter trafik är att Fredrik betalar mig och han får alltså tillgång till hela världen via mig. Inte bara till mina kunder. Men i princip i hela världen. Man kan tänka sig att Fredrik också bara betalar mig för att få tillgång till mina kunder. Men oftast betalar man för att få tillgång till allt. Om jag tänker oss exempel. Operatör A här uppe byter trafik på lika villkor med operatör B. Och operatör D är en kund till operatör B. Och operatör B är en kund till operatör C. Så vi säger det alltså att A-operatören kommer att få tillgång till alla rutter hos alla kunder, innehåll och så vidare hos operatör B och operatör D. Nej, för inte tillgång till operatör C, därför att det här finns ett betalande förhållande där B betalar C. Om jag istället hade, om A byter trafik med B och D köper av C och C köper av B, då kommer operatör A att se alla dessa kunder och innehåll. Operatör D, A kommer att se operatör B och så vidare. Så det finns en hierarki i det här beroende på vem som byter trafik med vem och vem som betalar vem för att få den här trafiken. Men för mig som slutkund då, för mig som sitter, eller som Fredrik som sitter uppe i Piteå och vill komma åt svenska, SE-banken eller någon annan. Vad innebär det här för mig som slutkund? Vad hjälper det här mig egentligen? Jo mer sådana här trafikutbyten en operatör har, desto kortare väg har jag egentligen till det här innehållet jag vill komma åt. Precis som Fredrik sa i sin presentation. Det finns ett förhållande i att ju mer sådana knutpunkter vi etablerar runt omkring i Sverige, ju mer knutpunkter jag kan byta trafiken i, desto snabbare går det här. Jag slipper skicka trafiken via Stockholm eller via Sundsvall, som kanske skulle vara nästa knutpunkt. Jag kanske skickar trafiken i mitt kommun till Piteå. Men det finns också lite risker med det här. Det kan ju vara så att jag är en operatör som finns i Stockholm och Göteborg, som är en väldigt liten operatör. Däremellan har jag en 2 megabits förbindelse. Och i Göteborg och jag byter trafik med andra operatörer i både Stockholm och Göteborg. Men jag köper min transit, min resten av världen trafik, köper jag i Stockholm via en 155 megabits förbindelse. Problemet då blir att det här är ju samma operatörsnät A och B här. Jag har en 2 megabit från Stockholm till Göteborg. Och Göteborg har en gigabit internet, så här trafikutbyte med operatör A. Vad som händer då är att trafiken till den här operatören i Göteborg från mina kunder i Stockholm kommer att gå till Göteborg och över till operatör A. Problemet är bara att det finns bara en 2 megabits förbindelse här emellan. Samma operatör A i Göteborg som byter trafik med köper sin kapacitet av samma större operatör som jag köper då. Det hade faktiskt varit bättre för alla ifall trafiken hade gått till Stockholm direkt ner till Göteborg. Det här är egentligen inte ett problem. Operatörerna kan komma runt det här om de vill. Men om man tittar på trafikmönstret i Sverige idag så är jag ganska benägen att tro att det här skulle bli ett problem. I sådana fall. Generellt sett är det dock så att det här inte är ett problem. Jag menar, om jag skulle välja en operatör skulle jag se till att jag väljer en operatör med väldigt mycket trafikutbyten. Och som är aktiv på många stora punkter, många platser ute i världen. Och jag kan få den här trafiken. En orsak till att jag skulle göra det är för att det finns ju fler knutpunkter en operatör finns på, desto mer redundans får man ju också. På något definition för redundans. Men det finns en större chans att min trafik kommer en kortare väg till sin destination än om det inte är så. Operatörer som har en massa private peering-länkar brukar ofta vara ännu bättre. Och en orsak till det här är att normalt trafikutbyte via publika knutpunkter, eller privata till viss del också för den delen, sker egentligen på någon sorts handskakningsöverenskommelse eller över en öl. Man kommer överens om det här på någon krog på Sveavägen i Stockholm. Det är faktiskt där det här brukar hända. Men de större operatörerna som har privat trafikutbyte brukar faktiskt skriva avtal som reglerar när uppgraderar man här kapaciteten ifall den blir full. Vad händer om min trafikutbyte, om jag kanske byter mycket mer trafik än jag kan hantera? Borde jag inte reglera det här på något sätt? Och det sker i vissa avtal mellan stora operatörer. De här avtalen är tyvärr ganska sällsynta. Men de är också en förutsättning för att vi ska kunna lösa en massa andra problem på nätet. Bland annat quality of service, men jag antar Patrik kommer att tala om efter mig. Men det finns väldigt mycket mer. Om jag ska ha ett kontor i Stockholm på mitt företag, sen har jag ett lokalkontor i Göteborg, vi har två olika operatörer. Det finns ingen som helst sätt för mig att garantera trafiken mellan de här två kontoren. Och ingen operatör kan heller garantera trafiken däremellan, för det finns inget avtal dem emellan om hur trafiken ska flyta. Det här kan vara väldigt värt att säga. Det här tror jag börjar komma mer och mer. Det finns i Europa en hel del operatörer som planerar att skriva sådana avtal mellan varandra som är betydligt mer detaljerade än man har idag. Där man faktiskt garanterar vissa saker i framkomlighet, i fördröjningar och så vidare mellan varandra. Efter någon sorts mått. Men det här sker främst av de stora operatörerna. Vad säger vi mer kring det här med knutpunkter och trafikutbyten? En intressant faktor av det här med globalisering som händer överallt är att det verkar som att trafiken på internet inte blir så hemskt mycket mer global. Den blir faktiskt snarare regional i ett ganska stort mått. För 5 år sedan när vi hade stått här så hade 50% av trafiken gått, som vi ser, 80% av trafiken hade gått till USA. I fjol när jag stod här på internetdagarna och pratade om vad vi som är stor operatör såg hända i Europa och sa att något som var väldigt intressant som fick oss att börja tänka om i vår nätplanering var att någonting som växte mycket snabbare. Vi har alla sett den här internetkurvan som går logaritmiskt uppåt och så står det ändå för internet högst upp. Det finns något som växer snabbare än den kurvan. Och det är att trafiken slutar gå till USA. Eller slutar gå bort från landet eller slutar gå bort till någonting annat. Vad vi såg var att väldigt mycket av trafiken på internet börjar bli regional i någon sorts definition av språkliga områden. Vi såg väldigt mycket trafik gå mellan Sverige, Norge och Danmark. Vi såg väldigt mycket trafik gå mellan Schweiz, Österrike och Tyskland. Och det här stannade i de här språkregionerna. Det här tror jag också de flesta operatörerna har missat helt. Till så att säga, för inte så hemskt länge sedan. Det är också något som vi har missat, kanske både som operatörer och också så på internet generellt. Så det är att jag tror aldrig när vi dimensionerade våra knutpunkter i resten av världen att vi helt förstod hur snabbt det här skulle växa. För den här trafiken vi ser, som börjar bli regional, den går ju inte via någon sorts transitförfarande. Vi har alla de stora operatörerna byggt jättestora fibernät omkring hela Europa. Vi hade sånt på Copenhagen Quest, och vårt största problem var att fylla det här nätet med någonting. Vi hade absolut ingen brist på kapacitet. Vårt problem var att hitta någonting att fylla det här, något som gav oss pengar nog för att fylla det här. Samtidigt som vi hade det problemet så var det alla knutpunkter över Europa är stora flaskhalsar. Eller många är det i alla fall. Det betyder alltså att det här problemet har flyttat från att vara något sorts problem med att transportera trafiken över hela världen till att transportera trafiken från mig till Fredrik bort över bordet där. Det är ett betydligt större problem idag tydligen än det att skicka trafiken runt jorden. Om vi har två olika operatörer. Någonting annat som händer är ganska intressant med det här med trafiken blir mer regional. Det är också att de här stora, världsomspännande operatörerna som står för en väldigt stor del av trafiken, deras betydelse börjar faktiskt minska lite. De har nämligen upptäckt att de har ett problem. Vilket tror vi nästa slide. Vad som händer är att de här stora operatörerna ofta är amerikanska. Idag är alla de stora 5 transitfria operatörerna är amerikanska. Man har väldigt mycket amerikansk trafik. Man kanske har en hel del europeisk trafik. Men vad som händer är att när den här stora amerikanska operatören med väldigt mycket stort självförtroende kommer till norra Europa och vill byta trafik så tar man på något vis för givet att man kan byta trafik fast man har ingenting att erbjuda i form av regional trafik. All trafik den här operatören kan erbjuda ligger i USA, där den stora kundbasen finns. Så jag som stor amerikansk operatör kommer till Europa och vill byta trafik med sig någon i Sverige. Så kommer de svenska operatörerna att säga, om jag är Tele eller Tele2, kommer jag säga, ja, det låter ju intressant. Men bortsett från den amerikanska trafiken, har du någonting du kan så att säga, erbjuda dig oss här lokalt? Har du några kunder i Sverige? Det har du inte. Så som händer då är att då säger de här operatörerna, men vi vill inte byta trafik med dig. Och då kan man fråga sig, varför? Det verkar ganska dumt. Jo, därför vad som håller på att hända är att de stora operatörerna ska etablera sig i Sverige. De kommer hit, man sätter upp kontor och man gräver ner en massa fiber. Men man har ju inga kunder. Men man börjar få kunder. Och det första de här kunderna upptäcker är att vänta nu. När jag går in till Aftonbladets hemsida så går min trafik via en trafikutbytesknutpunkt i Amsterdam eller London i bästa fall. Förmodligen går det via någon punkt på östkusten i USA. Och då ser de här kunderna men snälla, ni, det vill inte att det ska ta mig 400 millisekunder att hämta Aftonbladets hemsida. När jag satt hos Tele 2 då tog det mig 10 millisekunder. Varför gör det? Och här börjar helt plötsligt komma ett värde av den regionala trafiken hos vissa operatörer. Och det här exemplet just berättade är faktiskt sant. Det här händer. Jag vet om flera exempel på det här. Där stora internationella operatörer har regionalt tvingats byta trafik därför att man helt enkelt saknar regional bas. Ett väldigt bra exempel är Deutsche Telekom. Alla operatörer som kommer in i Tyskland kommer få besked av Deutsche Telekom. Vi byter jättegärna trafik mer utanför Tyskland. Vi kommer in i Tyskland. Vi är störst. Vill ni ha trafik av oss så får vi hitta på något. Och det här hitta på något brukar ofta innebära någon form av peng att byta hand. Det här bör också hända i Asien. Ett intressant sak är att i Asien finns det ingen av de stora som har någonting, eller i alla fall hade något till väldigt nyligen. Så när stora operatörerna kommer in i Asien och vill byta trafik med NTT i Japan, så säger man ni kan få alla våra japanska kunder, trafiken till de japanska kunderna. Och då så säger NTT tack. Vi har alla kunder i Japan. Det finns ingenting ni kan ge oss. Och det här händer alltså till väldigt stor del i både Asien och Japan. Så betydelsen av de tredje operatörerna har minskat en del. Jag tror inte att de kommer försvinna. Jag tror att de kommer finnas kvar väldigt mycket. Men den här peeringkartan har ritats om ganska bra på senare tid. Så till slut, vad ska jag som slutkund då, om jag ska dra någon slags lärdom av det här? Hur ska jag påverka det här? Vad ska jag göra för att jag ska dra mitt strå till stacken för bättre internet och jag ska få en bättre trafik? Jo, man ska kräva sin operatör på något vis, redovisa vem man byter trafik med, hur man byter det och med vilka bandbredder. Det tycker jag är minimikrav man kan ställa på en operatör. Man kan också passa på att fråga sin operatör, hur många av de ni byter trafik med har ni egentligen skriftliga avtal med? Finns det någon garanti att ni har det här trafikutbytet imorgon? Eller kan den andra operatören stänga av det här då? Och det sist så kanske man kan börja fundera på den här trafiken som jag får till Aftonbladet. Finns det några garantier bakom det här egentligen? Det finns det inte. Och nu ska ni inte gå iväg och tro att det här är ett lätt problem att lösa med det här med trafikgarantier och att det är bara så man ska skriva ett avtal mellan operatörerna. Det krävs mycket, mycket, mycket mer än så. Det krävs väldigt mycket mer än så. Men det kan man kan i alla fall försöka få operatörerna att tänka på det här. Och det var allt jag tänkte säga.